Axel, har du några naglar kvar nu efter att ha följt räddningsarbetet i en grotta i Laos?
Nej, knappt. Och varje gång jag ser ett sånt här klipp där inifrån när de pressar sig genom de här trånga tunnlarna så går det en klaustrofobisk rysning genom hela kroppen.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, tiden knapp för sista guldgrävarna i Laosgrottan.
Det är i slutet av maj 2026 när internationella nyhetsmediers uppmärksamhet börjar vändas mot ett grottsystem i norra Laos. Ett antal personer rapporteras sitta fast där inne efter att grottan blivit vattenfylld. I en video syns en räddningsarbetare i det bruna leriga vattnet. Grottväggarna är slämmiga och det ser nästan ut som att han är inne i tarmsystemet på ett enormt djur. Mannen drar in luft och trycker sig sedan ner under lervällingen genom en liten öppning. Väl inne i den trånga grotttarmen står vattnet så högt att han och hans kollegor måste böja på huvudena mellan vattenytan och grottans tak för att dra in den lilla luft som finns där. Deras pannlampor fladdrar i mörkret medan de simmar vidare mot nästa trånga öppning, djupare in i berget. Andra bilder visar hur räddningsarbetarna hasar sig decimeter för decimeter genom passager där det är så trångt att de inte kan vända sig om. I det läget är det fortfarande oklart om de försvunna männen som finns någonstans där inne är vid liv eller inte.
Gäst, Axel Kronholm, Sveriges Radios Sydostasien-korrespondent.
Men Axel, alltså det här är ju faktiskt inte första gången som världen följt en räddningsaktion i en vattenfylld grotta i ditt bevakningsområde i Sydostasien. Så jag tänker, kan du inte börja med att påminna oss om vad som hände förra gången?
Då får vi gå tillbaka till 2018, ett thailändskt pojkfotbollslag och en grotta i norra Thailand. Den heter Tham Luang. Det är ett ganska stort grottsystem, omkring 10 kilometer totalt med tunnlar åt olika håll. Och också ett ganska populärt turistmål. Den ligger väldigt fint i ett ganska så här kuperat landskap med runda gröna skogsbeklädda kalkstensberg. Och där går pojkarna och deras tränare in efter en träning som en utflykt från fuktig djungel in i de här stora kalkstensalarna där såna här klassiska droppstenar hänger lite som smält vax från taket och från golvet så är det pelare som växer upp. Och det här är ju olyckligt nog i början av regnperioden i Thailand. Just när de går in så är grottan hyfsat torr, men sen på väldigt kort tid så börjar vatten att fylla de här hålrummen och de tvingas ta sig längre och längre in för att komma högre upp och bort från vattnet.
Okej, så vad händer då?
När pojkarna inte kommer hem på kvällen och man hittar deras cyklar och andra tillhörigheter utanför grottan förstår man ju att de måste vara fast där inne.
Rescuers searching for them. They're trapped in a partially flooded cave.
Så då inleds ett räddningsuppdrag som ska växa och dra ut på tiden och utveckla sig till det här globala mediespektaklet som följs i princip över hela världen.
There are right now a team of Navy SEAL divers there. They're members of the Royal Thai Navy looking for those 12 boys age 11 to 16 and their coach.
Hundratals journalister på plats som sände direkt dygnet runt i vissa fall. Runt 10 000 frivilliga som deltog på olika sätt och det tar länge, jag tror det är på den tionde dagen efter att de har försvunnit som de äntligen hittas inne i det som kallas för kammare nummer 9 som ligger nästan 2,5 kilometer från öppningen.
How many of you? 13.
Och där har de överlevt på vattnet som rinner ner för väggarna i grottan. Och det finns en film från när de här räddningsdykarna kommer upp ur vattnet. De lyser med sina ficklampor upp och där på en sluttning så sitter de här 12 gossarna i sina röda lagtröjor på huk. Och de har inte sett ljus på ganska länge, så de blir ju bländade av de här ficklamporna och håller för ögonen.
Many people are coming.
Many, many people.
We are the first. Many people come.
Alla 13 är vid liv då, pojkarna plus tränaren. Efter att man har hittat dem så kommer ju nästa utmaning då, hur man ska få ut dem. Här har du 13 personer som inte har någon egen dykerfarenhet och som flera av dem inte ens kan simma. Kan man vänta ut monsunsäsongen och hålla dem vid liv med mat och vatten under tiden och plocka ut dem då? Skulle man kunna hitta en alternativ ingång till grottan? Det försöker man länge, men lyckas inte.
They are expecting rain, heavy rains in the next couple of days. Now, they are pumping water furiously from the cave.
Elon Musk kommer till och med någon prototyp på en ubåt som han vill skicka in där.
Så ja, vad gör man?
I slutändan så kommer man fram till att det är ändå dykning som är det minst dåliga alternativet. Och man bestämmer sig för att försöka få ut dem genom att helt enkelt sätta en regulator i munnen på dem så att de kan andas i såna här dyktuber. Mm-hmm. Men just eftersom de är så unga och inte har någon vana av att dyka så är ju den stora faran att de ska få panik. Och får man panik i en sån här trång och svår situation så är det ju förstås farligt för en själv, men de kan ju också äventyra säkerheten för dykarna som är med dem. Det tar mellan 3 till 5 timmar att få ut varje pojke genom det här långa systemet. Så det man gör då är att söva de här pojkarna. Man band också fast händerna på dem så att om de skulle vakna upp under tiden så skulle de inte börja sprattla. Och sen delar de upp sig så att du har en räddningsdykare per pojke. Så den här dykaren har då i ena handen så leder han den här pojken. Och i andra handen så håller han i den här ledlinan som de har dragit från kammaren ut till grottöppningen.
Accurate, but certainly what we know is 2 ambulances here and as I say 4 boys brought to safety according to the unit, the elite unit which has been spearheading this operation.
Det här är en extremt svår räddningsinsats och riskerna de blir väldigt tydliga tidigt i insatsen när en av de här räddningsdykarna får någon form av syrebrist medan han dyker där och avlider. Så det visar ju att det här är livsfarligt även för en så pass erfaren dykare. Men i slutändan så lyckas man alltså få ut alla i laget och deras tränare.
Så ja, i det fallet får man ju verkligen säga att det blir en historia med ett lyckligt slut då. Men om vi nu tar oss till den situation som uppstått här nu nyligen i Laos. Alltså ta oss igenom vad det är som har hänt där.
I Laos handlar det ju också om en grotta, men ganska annorlunda från den här thailändska grottan Tham Luang. Mm. För medan den har de här stora mäktiga salarna så är det här i Laos ett mycket mindre system. Där har vattnet gröpt ur långa men trånga tunnlar som då när de här regnen kommer fylls lite som avloppsrör. Så det är ingen turistdestination på det sättet, utan de som ger sig in i den här grottan nu gjorde det på jakt efter guld hade rapporterats.
Mm-hmm.
Men när de då är där inne så börjar regnen falla. Det är återigen i början på regnperioden när det här händer. Och de blir fast.
Så de är alltså där inne, inte för att turista utan för att försöka få tag på guld för att kunna tjäna pengar då på något sätt?
Exakt. Och här talas det om 8 personer som gått in i den här grottan i 2 olika sällskap. En lyckas ta sig ut innan den hinner bli vattenfylld och kan slå larm. Så det är alltså 7 personer där inne som saknas helt enkelt, och en räddningsinsats sätts igång.
Räddningspersonal kämpar för att rädda 7 personer som suttit instängda i en grotta i Laos i nästan en vecka, rapporterar BBC. Personerna gav sig...
Och hur ser den räddningsinsatsen ut då, när man på något sätt har återigen en situation där man måste ta sig in i ett sånt här vattenfyllt grottsystem?
Ja, här flyger man ju in grottdykare från hela världen. Bland annat så är det en finländare som heter Mikko Pasi som bor i Thailand och som deltog 2018, och han kommer också nu till Laos tillsammans med dykare från flera andra länder. Och de börjar försöka navigera det här väldigt trånga systemet för att få kontakt med de saknade. Och det dröjer mer än en vecka innan man till slut lyckas nå det ena sällskapet. Då är det 5 personer som likt de här thailändska pojkarna sitter på huk på en liten sluttning långt inne i grottan.
Och det är här vi börjar komma till det här med känslan av klaustrofobi som också kan drabba någon som sitter och tittar, som du.
Ja, gud ja. Just den här finländaren Pasi har filmat och lagt ut en del på Instagram när han pressar sig igenom de här trånga tunnlarna. Pasi, han beskriver det här som att den här grottan är mycket läskigare än den i Thailand.
If claustrophobia would have a form or it would be a thing or a person, this would be it. It's constant, super tight restriction.
Så när man återigen har hittat ett sällskap långt in i grottan där alltså, vad väljer man för strategi den här gången för att försöka få ut dem?
Ja, liknande som i Thailand 2018 så ska man försöka få dem själva att dyka ut med såna här dykflaskor. Här är det ju en kortare passage än vad man hade att jobba med i Thailand, men den är samtidigt mycket trängre. Så det de får göra är att försöka antingen skjuta dykflaskorna framför sig eller dra dem efter sig, för du får liksom inte plats om du har flaskan på ryggen. Så trångt är det liksom.
The rescuers basically believe that unless somebody has very very extensive knowledge of this cave network, they're not going to be able to get out there.
Precis som med Thailand så fångar ju det här väldigt snabbt världens uppmärksamhet.
They hope the air quality is good enough to sustain life.
Man gör ett första försök att låta en av de här männen dyka ut med tuber, och innan det så har man övat utanför grottan just på den här momenten att försöka knuffa dykflaskorna framför sig genom de här trånga utrymmena, och man får på den här mannen en regulator så att han kan andas, och efter en stund så... kommer de ut på andra sidan, och man ser i ansiktet på den här mannen reaktionen när det så att säga går upp för honom att han är ute och har tagit sig igenom och klarat sig. Han bryter ihop i tårar.
Today's extraction activities will suspend for tonight. They will resume again at 9 a.m. The reason is that all the divers and rescuers are very very tired.
Och efter det här då så förbereder man sig för att göra likadant med de andra 4 som fortfarande är kvar i den här lilla kammaren. Men då händer någonting.
The latest update we've had is that the water levels inside the cave are the lowest they've been since the search and rescue effort began.
Regnen avtar, de här pumparna man använder för att försöka få ut vattnet ur grottan fungerar som de ska. Och då passar de på och lyckas alltså pressa sig ut genom de här tunnlarna på egen hand och överraskar det här räddningsteamet som sitter där utanför grottan och väntar. Det är otroliga scener. Det är fantastiskt att det är fångat på film så vi kan se hur de stapplar ut från grottan. De slänger sig om varandra och det är mycket känslor som kommer ut på en gång. De ler och skrattar, men det är också tårar i ögonen. De är ju överväldigade, och trots att de då har varit inne där i över en vecka utan någon mat, så ser de förvånansvärt starka och pigga ut. Jag menar, bara det att de klarade av att för egen maskin kravla sig ut ur det här grottsystemet, det är otroligt imponerande.
Det är måndagen den 1 juni. Efter att ett regnoväder förhindrat sökandet efter de två sista männen som fortfarande tros sitta fast i grottan i Laos, har en annan möjlig ingång till grottsystemet hittats. Ett långt, djupt grotthål rakt ner i berget.
Amazing find with Robin and I heading up and finding this hole.
Den australiensiska räddningsdykaren Josh Richards beskriver upptäckten som lovande.
Very exciting that we might have a different way in.
Och plötsligt hörs ett knackande ljud från andra sidan grottväggen. Den thailändska räddningsdykaren Kenkart Bongkawong säger att det antagligen inte är ett ljud som förekommer naturligt i grottan. Men om knackningarna kommer från de två försvunna männen, det vet man i det läget ännu inte säkert. Så Axel, jag tänker om vi ska försöka sammanfatta lite lärdomarna från de här två räddningsinsatserna som du beskrivit. Alltså, varför är det så komplicerat just det här att rädda folk ur en grotta som fyllts med vatten?
Ja, men, alltså, grottdykning under ideala förhållanden är ju redan en väldigt svår sak. Oftast när man dyker i grottor så handlar det ju om grottor som är fyllda med grundvatten och som är väldigt klart och vackert. Det är därför det är liksom en populär grej. Men i den här typen av situationer där det är regn som har fyllt grottan, så är ju sikten i princip obefintlig. Så det är som att du dyker i en cappuccino och du kan inte se din dykdator och veta hur mycket luft du har kvar eller hur länge du har varit under vatten. Och här ska människor helt utan erfarenhet, som också är utmattade och utmärglade efter en lång tid utan mat, ta sig ut. Och de ska göra det utan att få panik.
Och en annan sak som jag tänker återkommer här är ju det här stora intresset som väcks i omvärlden och medierapporteringen och sådär. Hur tas det där emot på plats? Alltså i Thailand och nu Laos, att folk är så intresserade?
Ja, i Thailand så har du ju verkligen satt den här grottan och den här platsen på kartan, dit man kan åka och köpa souvenirer och se en staty till exempel föreställande den här thailändska dykaren som dog under insatsen. Och när det gäller Laos så är det ju fortfarande pågående, men de anhöriga som är på plats där och väntar på att få sina nära och kära ut ur grottan, det jag har sett är att de har uttryckt en väldigt stor tacksamhet mot alla de här människorna som har kommit från hela världen för att, ja, i princip riskera sina liv för att lyckas få ut deras anhöriga.
Samtidigt tänker jag på det där du sa, att de som tagit sig in i den där grottan i Laos gjorde det för att leta guld och ju uppenbarligen behöver pengar, så att säga. Och det är någonting med det här att vi får upp ögonen för människor först när de sitter instängda i en grotta.
Precis som du säger, det är ju så att folk lider och dör i tysthet hela tiden. Men så plötsligt så kommer det en sån här story som fångar hela världens uppmärksamhet. Och det är väl å ena sidan lätt att förstå. Det finns väl någon slags skräckblandad förtjusning kring det här med grottor, tiden som rinner ut, det här nästan omöjliga uppdraget att se hur det går. Men man får väl skilja på det mediala engagemanget och den här faktiska hjälpen från frivilliga, både de här dykarna och andra som är med och hjälper till. Och jag kan ju tänka mig att de hade förmodligen varit där oavsett om det sändes på radio eller tv eller inte.
Tack så mycket, Axel.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
Programledare var Robin Olin. Gäst Axel Kronholm. Producerade gjorde Kim Hessius, Ulrika Lindqvist, Anna Ulvklo och Karl Kadhammar. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.